Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Varmt välkommen till After Work-podden med mig Maja Panovik
och mig Joanna Svicka.
I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
I dagens sista avsnitt av säsong 4 tänkte vi avsluta på topp med Bingo Remer. Hur förklarar man egentligen denna man?
Entreprenör, fotograf, superfarsa med hela folket och driver relationspodden med sitt ex Katrin Zytomierska, som är Sveriges galnaste polack, näst efter mig då. En man som alltid är aktuell på ett eller annat sätt.
Välkommen Bingo!
Vilken bra introducering. Alltså. Tack så mycket.
Varsågod.
Ja,
varsågod.
Verkligen.
Jag är väldigt nöjd.
Ja, det ska
jag verkligen.
Ja, väldigt, väldigt bra. Du undvek ju kanske alltså, att jag är dessutom en gammal flickfotograf.
Det får man ju men det ska vi prata om sen.
Ja, det ska vi prata om sen.
Men jag tänker, alltså, saken är att du blir ju alltid presenterad som flickfotografen Bingo. Ja. Och jag tänkte att du gör ju så mycket annat, ska det måste man...
Nej, exakt. Nej, det var det jag tyckte. Ja. Det var lite befriande kanske. Jag har ju inga problem med det, men jag brukar alltid liksom reflektera över att...
Du är ju inte det, bara det.
Nej. Och jag fotar ju inte tjej på det sättet längre. Det var ju länge sedan...
Eller?
Nej, men det gör jag inte. Det var ju... Alltså, det var ju väldigt mycket fokus på det... förr i tiden, men då när man jobbade, framförallt när man jobbade, alltså när jag fotograferade för killtidningar, då fotade jag det. Men det som är ganska intressant är ju att jag har ju fått enormt mycket uppmärksamhet för det jag gjorde. Så att även om det kanske inte har tagit upp så mycket av min tid och mitt arbete, så jag brukade säga det att 90% av mitt arbete liksom handlade kanske om andra saker än att fota tjejer, men 100% av min uppmärksamhet var liksom fokuserad på det, för att det var så här kommersiellt och alla ville skriva om det, och Carolina Gynning och systrarna Graf och allt där. Det var ju liksom det som folk tyckte var spännande. Det sålde lösnummer liksom. Men ibland var det lite frustrerande. Då kanske man hade gjort en fotoutställning med bilder från Kuba, du vet, och det var ingen som var intresserad. Nej. Alla bara, har du ingen så här sexy bild på Carolina Gynning?
Har du inget tutte av?
Ja, har du inget ja. Så att man var ju lite så här, jo, jag har väl det då, du vet. Men man
det gick ju bra.
Ja, man får bara lära sig spela. Man får lära sig spelets regler.
Exakt.
Och förstå.
Hur skulle du beskriva dig själv idag?
Ja, bra. Alltså jag ser väl, alltså jag är väl någon slags entreprenör, och jag jobbar och kreatör. Kreatör och entreprenör är väl bra, kan man säga.
Nej, men det är ju just därför du får vara vår avslutande gäst av den här säsongen, för i säsong 4, den vi håller på att spela in nu, det är där har bjudit in gäster runt ett tema som går ut på att vi vill bygga upp det här hållbara livet, den hållbara karriären.
Ja.
Och jag tycker att du verkligen porträtterar det på ett väldigt bra sätt, eftersom du får in det roliga och det praktiska och karriär i ett paket.
Ja, det får jag nog.
Alltså vi är ju en först och främst en träningspodd, men med ett hållbart aktivt liv så kommer allt annat. Och vi har ju liksom fokuserat på dig själv 2.0 den här säsongen. Och jag tycker, ja, men som Maja sa, jag tycker att du speglar det väldigt bra.
Ja.
Och jag vet inte, nu ska jag säga någonting väldigt hybrisaktigt här. Men jag är på en hybris-roll idag. Men jag känner mig lite som den kvinnliga motsvarigheten ibland.
Ja,
för att du är du är inte nischad på någonting, utan du är så här, det här är kul, det här vill jag göra. Men du har ju också ett djup och du är jävligt smart, men du behöver inte alltid, du behöver inte göra massa saker bara för att påvisa det. Du behöver inte gå längst fram och bara, hallå, kolla på mig, jag är faktiskt smart också, utan du bara kör.
Ja, men
och har jävligt roligt.
Ja. Och det är nog väldigt mycket så. Jag har alltid tyckt, alltså den stora drivkraften för mig har alltid varit att ha roligt. Mm. Och att man ska göra roliga saker, att man ska göra det man brinner för och så. Och det var ju så när jag fotade tjejer också. Det var det som folk kanske inte fattade. Jag tyckte det var skitroligt. Mm. Och det var det som var liksom själva drivkraften. Sen när jag hittade andra fokuspunkter och så, och det, så har det liksom alltid varit genom livet. De riktigt stora utmaningarna tycker jag kommer ju när man skaffar barn.
Mm.
För det är ju det som tycker jag gör hela skillnaden. För då måste man ju ta ytterligare ett perspektiv. Liksom att, ja, eller det är ju ett enormt ansvar att ha de där barnen. Och det gör ju också att det blir en extra utmaning, så att säga.
Men du var inne lite på att du drivs väldigt mycket av det här med glädjen i ditt jobb, till exempel. För vi brukar fråga alla våra gäster varför de jobbar med det de gör idag. Skulle du säga att det här det roliga varit ditt varför?
Ja, det har det alltid varit. Och jag tror, och jag tänkte, det blir väldigt påtagligt också när jag skulle göra lite utmaningar, alltså så här fysiska utmaningar, alltså när jag bestämde mig för att göra en svensk klassiker. Och då skulle jag ju börja liksom testa köra Vasaloppet och då har jag ju alltid varit en person som har liksom, jag har varit en sån här person som motionerar, kan man väl säga, eller relativt regelbundet, men jag har alltid varit i rörelse, så att jag har ju liksom aldrig varit överviktig. Ibland är det killar som kanske bara så här bestämmer sig för att göra Vasaloppet och så kanske de väger 20 pannor för mycket, och då blir det ju en lite extra jobbigt kanske. Och då när jag började förbereda mig, så tänkte jag så här, att då kom jag på mig själv att jag jämförde mig väldigt mycket med andra, liksom när man kom till någon så här träningsläge, och jag blev coachad av folk som var väldigt duktiga så här, va. Och när jag skulle köra loppet, eller när jag skulle köra mitt första lopp, så var jag så uppstressad över att alla var så duktiga och det var så nytt för mig. Och det var ju ett viktigt mindset, att sluta liksom fundera på vad andra presterar och verkligen, alltså det blev så, det låter ju så klyschigt, men det var verkligen så sant när jag liksom, istället för att tänka på vad andra gjorde, så skulle jag bara tänka på att ta mig i mål.
Exakt.
Och tänka att jag skulle ha roligt, och att det liksom, att glädjen var att ta sig i mål och inte liksom tänka så mycket. För det är jävligt lätt också att man jämför sig med någon som, jag menar, någon jävla elitidrottsperson. Ja. Ja. Mm. Typ. Och det dödar verkligen.
Ja, men som har som jobb att göra just det. Som lägger liksom 8 timmar.
Ja.
Som har det dedikerat.
Ja. Och det blev också, och sen då gjorde jag svensk klassik, och sen när jag skulle göra Ironman, så hade jag inte riktigt, såklart då, inte kanske hunnit förbereda mig. Nej. Riktigt som jag hade tänkt eller hoppats eller planerat. Jag kom ner liksom en dag, det var ju någon så här preppdag på Ironman där man skulle vara dagen innan och gå igenom allt.
Visst var det Kalmar?
Ja, i Kalmar, ja.
2018?
Ja, och då kom jag ner, jag tror det var 2018 eller 2017. 2017 kanske. Ja. Ja. Och då kom jag ner, alltså en dag för sent, för jag tänkte så här, men gud, jag ringde en kompis, jag tänkte det var och jag kom dessutom ner mitt i natten, för jag hade liksom hållit på med någonting, så jag hade inte sovit så mycket.
Nej.
Och sen kom jag, och så ringde jag i panik, och då fick jag ju veta också att man inte fick film, man fick inte ha kamerautrustning och så på sin, jag hade ju tänkt att sätta upp så här GoPro-grejer och allting, det var så mycket regler. Och då när jag stod där vid starten med den här gummimössan, tittade liksom på alla runt omkring, och du vet, alltså det var ju en helt annan stämning än på Vasaloppet, för där är lite mer så här, folk snackar och garvar och det är lite så folkfest. Men här var ju alla inne i sina så här bubblor, alla de här liksom 40 plus killarna som hade liksom tränat som djur. Nu ska de slå någon så här personbäst och allting. Och jag bara,
spelar de Kenta, just idag är jag stark.
Ja, exakt. Och jag stod där, men då tänkte jag också så här, åh, gud, nu är det verkligen så här mindset att jag ska bara nu göra varje liksom sektion. Alltså det var ju först simningen då liksom, tidigt på morgonen där. Så jag tänkte, men nu måste jag bara skita i vad alla de andra, hur mycket de har tränat. Alltså nu är jag här och jag kan inte göra mer. Mm. Alltså, jag kan inte ha träningen gjord eller ogjord. Alltså, nu är det de här förutsättningarna jag har. Och så tänkte jag, men då får jag bara liksom simma i mål. Och så när jag hade gjort det så då ringer Ringo. Och det är ju så här ombyte och alla är ju rätt stressade, för där finns ju rätt mycket tid att spara liksom, att göra de här snabba, alltså snabba. Och då har jag ju smugglat med mig en, liksom en telefon, och för jag tänker om jag ska göra någon story eller någonting, och så ringer det. Då är det jag tror det var Ringo som ringde på FaceTime. Och jag har ju någon idé om att jag alltid ska svara när mina barn ringer oavsett, för att man liksom inte vill vara där. Så jag svarar och han bara, vad gör du pappa? Jag har tappat en tand, så skulle han visa den här tanden. Jag bara, men gud vad kul. Jag såg alla de här runt omkring som bara sprang, hoppade på cyklarna, skulle cykla 18 mil. Och jag såg de här som tittade på mig. Bara, vad fan håller den där snubben på? Ja. Men sitter han och snackar FaceTime med sin son som har tappat en tand. Men det var ju lite roligt. Men då var det också verkligen det. Jag gör det här nu på mitt sätt.
Ja.
Och att man hittar det. Och det kan vara, alltså, ibland kan det vara svårare än man tror att inte liksom låta sig påverkas. Men det blir drivkraften då, att fan, så länge det känns kul så tar man sig framåt. Liksom.
Precis. Men jag är lite nyfiken på, vad var det som fick dig att så här, komma in på Ironman, svenska klassiken?
Ja, det var faktiskt lite en slump. Jag tror det var lite som när du var väl också på något så här Salomonläge när ni fick provköra skidor eller någonting.
Ja, men exakt. Jag var med ute i magasinet. Jag har varit med dem 2 år på så här längdskidscamp.
Ja. Ja. Och det var då blev jag så här då fick man testa. Jag har ju åkt mycket längdskidor som barn eller under, alltså du vet, man har ju familjen i Jämtland och så här, men man har ju aldrig liksom tänkt på. Alltså Vasaloppet har ju varit någonting man har sett på tv och tänkt så här, gud vilka dårar som kör det här Vasaloppet, och det är häftigt att se den här starten och det är väl liksom 15 000 människor. Men då när jag fick liksom prova riktiga skidor och fick lite coachning och så här, och det var en sån skön känsla i kroppen, alltså utifrån ett där träningsperspektiv. Och då sa jag på lite skämt till den här byrån då som hade alla de här prylarna, att man kanske skulle, nu när man liksom har tillgång till prylarna, kanske dags att köra Vasaloppet. Och de bara, men vill du det så styr vi upp allt åt dig så här. Och jag bara, men gud vad sjukt, ja men då gör jag det. Så tänkte jag att jag testar. Och då blev ju Vasaloppet då började man ju tänka, men svensk klassiker då, att man skulle göra Vätternrundan och Lidingöloppet och det här Vansbrosimningen då. Och då bestämde jag mig för att göra det. Och sen när jag hade gjort det så tänkte jag att, ja men då måste jag ju testa Ironman, för då blev ju det liksom nästa utmaning. Och sen var det ju då det här Ö till Ö som jag gjorde också.
Visst har du kört maraton också?
Ja, maraton. Ja, men de ser ju, ja, det har jag gjort. Men alltså, maraton är ju, det är ju en maraton på Ironman också. Ja. Så det är ju, maraton tycker jag var tråkigt. Göteborgsvarvet var kul, för det är ju liksom en folkfest.
Ja, exakt.
Men maraton, fy vad det var, bara stampa runt där på asfalten. Alltså, det var ingen kul alls. Alltså.
Va? Det är helt sjukt. Jag var åskådare. Nu i Stockholm. Ja.
Men det är härligt för åskådare. Men det är så sjukt. Jag ska ju springa ett vanligt asfaltsmaraton i Paris nu i april. Jag har ju bara sprungit ultra. Eller Ironman-maraton. Jag har ju aldrig sprungit ett vanligt maraton, utan det har alltid varit något extremt. Som öken, fjäll, 5 eller 6 mil eller en Ironman. Och nu är jag så här, jaha. Alltså det känns så här, ja,
det känns
ska jag bara hålla på i 3,5 timme?
Ja, det känns bara som att man matar liksom, drar på sig skador.
Ja, typ, exakt.
Eller, alltså slitage, det känns som en enda, det känns som att man har så här fina däck på bilen, man inte vill välja en annan väg för det är slitigt. Ja. Liksom. Jag har också sprungit fjällmaran och det var ju otroligt. Ja. Och jag tycker inte man upplever liksom utmaning, för då blir det en naturupplevelse. Man stannar, dricker vatten i en bäck och man liksom...
Det är en folkfest.
Ja, men det är en folkfest. Mm. Det är så jävla härligt liksom. Och sen distansen är väl ungefär densamma som en vanlig maraton. Men då, alltså, Stockholm maraton måste ju verkligen på något sätt rycka upp sig, känns det som. Alltså, det känns så att de har liksom, det känns inte lika, jag tror inte folk tycker är lika taggade på det längre.
De gjorde ju, jag sprang i halvmara nu i september och då har de förlagt den på Söder och det var väldigt bra. Det var ett lyft att vi körde 2 varv runt Söder och att det var start på liksom Guldbronslussen.
Det måste till något sånt. Alltså det blir så påtagligt när man jämförde Göteborgs varvet där och maraton. För det stod, det var ju, alltså folk stod och det var så här, folk, instrument och stod och spelade och salsa och man, alltså det var så här, hur härlig stämning som helst liksom.
Men om vi fortsätter lite på träningsspåret, hur är din relation till träning idag? Alltså, är det, hur tränar du idag? Och jag vill prata lite om det här, för minst när jag var hemma hos dig och vi tränade, då pratade du om den här satsningen du ska göra för män.
Ja exakt.
Har ni kört igång den?
Ja, nu kör vi igång. Jag har testat den i lite olika former, men nu har jag gjort ett träningsprogram som faktiskt rullar i 12 veckor. Och det är jättekul. Mm. Och det, nu är det väl, i första vändan så var det väl 120 killar som signade upp, och nu i den andra var det väl 80. Så att jag tar det med en månadscykel liksom, och så kör man 12 veckor. Jag tänker ju lite utifrån mitt eget perspektiv. Alltså det är ganska okomplicerad. Liksom jag har tagit fram övningar då, där jag fått hjälp av tränare och coacher, alltså som är duktiga. Och så har jag gjort kostprogram, och sen så har jag lagt upp min periodisk fasta. Och så här. Och det är, tanken är, alltså, för jag kan känna ibland att sådana här träningsprogram man läser, att det är för, det är liksom, ja, men ta, vad heter det, 16 weeks of hell liksom. Det är så här, det är så överdrivet liksom. Så att jag har tagit fram ett program som är mer som en livsstil, att man tänker så här, okej, hur fan ska jag få ihop livet med barn och hämta, lämna företag och allt vad man har liksom. Och så det alla kan köra liksom. Och alla gör väldigt bra resultat. Det är otroligt kul, för jag är ju liksom ingen träningsperson. Nej. Så, utan jag tror att många väljer att göra det för att de kan identifiera sig med mig. Så jag vill hitta den egen nisch i det avseendet, och sen har jag tänkt att jag ska liksom bygga upp en community. Community blir viktig också, för att man behöver liksom kunna, killarna behöver peppa varandra och liksom så här, hur gör du och vad äter du, och så liksom blir det en väldigt bra.
Var bygger ni community någonstans?
Jag har en egen liksom teknisk så här white label lösning som jag har köpt, och då har jag liksom community och filmer och träning och inloggning och betalningslösning och allting. Så det är faktiskt jävligt kul. Det är lite jobb i början att få upp allting, men sen blir det ju som ett lite så här självspelande piano, och det är så jävla kul alltså. Och framförallt så är det ju helt otroligt när det är så här, ja men någon kille i min ålder som bara rasat liksom 10 pannor och kände sig piggare och gladare och bara är så jävla glad. Alltså det är ju en otrolig härlig känsla.
Berätta lite om periodisk fasta. Du nämnde det.
Ja, alltså det var faktiskt, det var Jonas Kolting som lite grann, får man säga, introducerade mig. För att han sa det var ju otroligt viktigt, och inför Ironman då, när jag frågade om lite råd, att vänja kroppen vid fysisk ansträngning utan liksom att ha mat eller liksom att, utan att äta. Och det där är ju, jag tror att generellt sett så är ju människor jävligt dåliga på det, för att så fort liksom, vi tutar ju i oss från liten, alltså när vi är små, att du vet, har du ätit en ordentlig frukost, har du käkat, och ska du anstränga, så fort man ska liksom göra någonting så ska man trycka i sig.
Alltså jag lyssnar ju på redaktionspodden när du och Katrin säger, nej men jag har glömt äta idag. Alltså för mig, det finns inte.
Nej, jag glömmer äta, nej. Nej, man är ju programmerad på det sättet. Sen tror jag inte nödvändigtvis det ligger i vår natur att liksom ha tillgång till ett kylskåp och gå och småäta och käka en korv på Statoil och allt det där. Alltså det är inte så jag tror att vi nödvändigtvis är skapta. Men det är jävligt intressant hur liksom den här känslan man känner i skallen, alltså. Och då sa Colting att nu måste du bara liksom börja en dag i veckan, så kör du 24 timmars fasta, men du tränar och gör dina grejer precis som vanligt. Och den här känslan när man går till gymmet liksom första gången och ska verkligen köra ett hårt pass och inte ha ätit på, ja, men kanske inte vet jag, 20 timmar. Det är ju första gången, är ju det helt. Ja, det känns helt skevt alltså. Och det där är ju
imorgon.
Ja, och det är ju så här. Men det är otroligt nyttigt för ens mindset. Så när man har gjort det, jag skulle säga att det tog mig ungefär 2 veckor. Liksom, för sen började jag ju lägga upp den här periodiska fastan som mer som en livsstil.
Kör du alltså 12?
Nej, jag kör, för det mesta så kör jag nästan 18-20 timmar, alltså måndag till fredag. Mm. Sen delar jag upp det lite, för att det är också kroppen, liksom man måste ju lura kroppen lite grann, för att om kroppen, till slut så räknar kroppen ut. Mm. Alltså, och de här eventuella fördelarna med fastan då går ju lite förlorade om kroppen börjar fatta att man liksom schemalägger. Så man måste nästan liksom... Ibland så kör jag så här måndag, onsdag, fredag och sen tisdag, torsdag, och så kör jag lite längre ibland, så att man, det måste liksom, det får inte bli att man lägger det i någon slags system. Till en början funkar det, men om man ska fasta väldigt länge, men jag äter ju nästan aldrig frukost, så att jag brukar väl göra så att jag slutar äta antingen, det brukar ibland vara att man äter kanske till 10. Alltså att man liksom slutar äta 10 på kvällen, och sen kan man ju räkna 20 timmar på det tills man äter igen. Och då försöker jag ju dricka mycket vatten, och jag dricker svart kaffe och så. Och sen är jag liksom superaktiv med allt. Mm. Och det är det som är så sjukt. Och det var ju det jag kände sen när jag skulle göra Ironman där. När man liksom ska först simma, man är ju ute. Jag tog mig mål, tror jag, på 13 timmar. Alltså, jag kom in på 12:58. Jag hade som mål att komma in på under 13 timmar. Och så krigade jag för att jag skulle göra det. Och så när jag springer mot målet, då står det ju någon snubbe där ska börja intervjua mig, och inte liksom efter målet.
Nej, innan.
Och jag bara, men vänta, jag har ju liksom så här två, om jag ska in nu, jag har inte tid att stå och snacka med dig. Så jävla sjukt. Mm. Så jag bara sprang förbi honom. Och sen fick jag höra att det var någon sån här, de heter ju Hero Hour.
Ja, exakt.
Ja, att det var någon i Tyskland som hade kommit mot målgången. För du måste ju ta dig in inom, vad är det?
15 timmar.
Ja, det är kanske, ja, för att man ska få liksom kallad Ironman. Och då är det någon kille som kommer, du vet, och han har bara alltså ett fåtal minuter för att klara sig. Och alla bara så här, publiken bara skriker, och så stannar han upp, säger några ord, hur känns det, du har klarat det, fan vad häftigt. Och så ska han liksom skutta till och få sendrag och ramla ihop och börja krypa, och publiken bara nej, 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 och så missar han.
Nej!
Så jävla, men fy fan vad hemskt. Man får sendrag, du vet, ja, med det här snacket liksom med den här killen liksom så här. Fy fan, det är ju deppigt.
Ah, fy fan. Du tycker inte det är svårt att få i ditt liksom dagliga kaloribehov på de där fåtal timmarna du har?
Ja, alltså jag vet inte. Nej, det tycker jag. Alltså jag äter ju som ett djur då. Liksom. Mm. Och, men jag tycker att, alltså, är det någonting jag kan rekommendera, så är det ju att köra fasta, framförallt när man är ute och reser. Mm. För att du vet, när du ska flyga någonstans...
Ja, det är äcklig mat.
Men det är så vidrig mat på flygplatsen.
Och
och då är det helt kaos. Perfekt. Då har du bara liksom... Då sitter du bara och dricker vatten och bara rider ut de där jävla timmarna. Mm. Liksom. Och det är en sån... Alltså det är så otroligt skön känsla när man har... rest flera timmar. Och man, liksom, man har sett alla så här... liksom ohälsosamma medpassagerare på flyget som bara sitter och trycker i sig den här flygplansmaten, och man har bara liksom glidit igenom. Så det är nästan som ett lifehack, tycker jag, att använda. För att alltid när man reser, man går in på flygplatser eller på tågen eller var man än är när man ska ut och resa, så är det bara, det är så mycket vitt bröd och socker och e-ämnen och det är alltså så mycket skit som man liksom stoppar i sig, och man låter liksom aldrig kroppen och tarmarna vila liksom.
Så det är lifehack.
Ja, men det, jag tycker att fastan är helt fantastisk i det avseendet. Alltså som livsstil liksom, att man hittar sin egen liksom väg, och det gör att man känner sig, man blir liksom piggare, och man blir inte, och plus att det bästa, eller för min del, så är det ju också att det blir ett sätt att kompensera. För att jag lever ju djävulen. Alltså jag kan ju ta en rejäl fylla och käka dumt på helger.
Så tala om det, hur bakis är du då?
Ja, men jag är ganska... Ja, men
jag tycker du ser jävligt fräsch.
Ja, gör jag det? Ja.
När kom du hem igår?
Jag åkte hem vid 2. Oj, men sen hade jag efterfest.
Ja, jag tänkte väl. Jag bara, ursäkta mig. 2.
Så jag och 3 tjejer åkte faktiskt till hotellet, och sen beställde jag upp mat och dryck, och så var vi där och hade en urkul kväll. Alltså. Men det blev, jag vet inte när vi somnade, men jag vaknade av att jag inte hade dragit igen de här gardinerna. Ja. Liksom. Så det gjorde jag ju direkt. Men, nej, men, ja, men det som är min grej, alltså, när jag festar så jag dricker nästan, jag dricker egentligen aldrig sprit.
Nej.
Jag dricker öl, champagne och vin. För det mesta dricker jag bara öl. Alltså, det har alltid varit min grej. Att jag kan ju dricka jävligt mycket bärs. Men jag sätter mig aldrig, för det är ta mig fan, tycker jag, mer eller mindre omöjligt att hålla koll på sitt alkoholintag. Nej. Om man börjar dricka drinkar, och speciellt när drinkarna är så här goda och blandade. Ja. Så här, du blir att bli så jävla sliten. Så att jag är en sån här
lifehack nummer två.
Ja, det är att dricka öl liksom. Och att man inte går på dem där. Alltså, jag älskar att dricka cocktails. Om man ska vara i en bar och man bara dricker, och man vet att man ska gå hem tidigt.
Exakt.
Men om jag ska ut och stöka liksom på stan, eller som igår,
så som jag ska göra på lördag,
ja, då håller jag mig till bärs, liksom, för att sen kanske det blir att det slinker ner någon shot eller så liksom. Ja. Det är jävligt skönt, för då är jag liksom hanterbart berusad liksom.
Jag brukar säga så här, håll dig till en färg.
Ja, det kan man också. Ja.
Alltså, håll dig till, bland, mixa inte färger.
Nej.
Desto större regnbåge, desto större baksmälla.
Ja, ja, men det, så är det. Mm. Och sen är det ju, det är så förrädiskt med drinkar. Ja. Liksom. Det är så jävla lätt.
Ja, det kan gå så snabbt alltså.
Ja, och jag kan helt ärligt säga, jag var så full. Nu har det ju varit så mycket restriktioner, så man har ju inte varit ute. Och jag var i Marbella, vi åkte ner där i, vad var det, ett gäng killar och skulle festa. Och vi hade inte festat liksom, alltså, på riktigt på så här 2 år kändes det som. Och då började man ju vid lunch och dricka och dricka och dricka. Alltså, jag blev så full sen, så att när jag vaknade ju upp på morgonen med en tjej i sängen som jag inte ens kom ihåg jag hade. Och det var så... det har inte jag gjort.
Blackouten.
Ja, men det har inte jag gjort. Alltså, jag har inte gjort det sen, det kändes som när jag tog studenten typ. Alltså, vart så, det är lite obehagligt tycker jag nästan.
Nej, men det är det. Alltså, folk ute nu, alltså, det är kaos.
Folk är spårar.
Folk spårar på ett nytt sätt som man...
Ja. Man är inte, det är som att man är liksom inte riktigt van liksom, på något sätt.
Du har ju varit väldigt öppen med att, så här, att du är så här, men jag tycker om att ta hand om min kropp, jag tycker om att träna, jag tycker om att vara ute i friska luften, men också så här, jag gillar livets goda.
Mm.
Är det också ett framgångsrecept för dig, för att så här må bra och ha kul, men också så här att leva det livet gör?
Ja, det tycker jag, men jag tycker nog att jag tycker det är så viktigt, och jag tänker ju också att fastan, om man fastar, säger vi, måndag till fredag och sen så unnar sig saker på helgerna, då är det som att man har ett tillgodohavande. Och det är det, alltså, om man ska prata som du liksom, kalorimängder och allt. Jag brukar inte reflektera någonsin egentligen över kalorier och dieter och så här, utan jag äter ju bara tills jag är mätt. Alltså, och försöker äta liksom närodlat, ekologiskt och inte, alltså, ingen processad mat liksom i den utsträckning. Alltså, det går att undvika, så att säga. Så jag tänker också att jag tycker det är nästan bättre att fokusera på vad man äter än liksom hur mycket man äter på något sätt. Så att
alltså, där är både ja och nej. Alltså, jag menar, så här, om man typ så här, satsar som Ironman, då är det ju viktigt att så här, ha lagt upp och verkligen ha rätt förutsättningar.
Ja.
Det kan man ju inte liksom gå runt på en macka.
Nej, det kan man inte. Nej,
det handlar
man
ju
inte.
Också om vad du har för målsättning.
Ja. Så här, ja,
men jag är liksom av devisen att du kan äta allt, men inte alltid och inte hur mycket som helst.
Nej.
Det är så som jag liksom så lever efter. Men sen men allting handlar om att det finns ingen skriven mall.
Nej, det gör inte.
Det som funkar för dig kanske inte funkar för X, men det som funkar för Y kanske. Alltså, det är liksom,
man
måste hitta alla sin egna vad som funkar.
Ja, och det är verkligen sant det du säger. För jag läste, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, Spencer, det var någon som hade gjort en, alltså, en av de största så här vetenskapliga studierna på enäggstvillingar. För man brukar ju säga, när man pratar om så här, olika kostprogram eller dieter, så här, då tänker man ju sig någonstans att två enäggstvillingar borde ju liksom rimligtvis reagera på samma, om de äter samma kost. Men då hade man fastställt att det som tydligen är den stora saken, det är ju vad du har för bakterieflora. Och bakteriefloran är ju så otrolig.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Lite individuell. Eftersom det går ju aldrig... För när det börjar redan vid förlossningen. När barnet, eller liksom fostret, åker ut genom slidväggarna, då börjar liksom hela den här liksom bakteriekulturen, eller vad man ska säga, i kroppen byggas upp. Och det är den som då... Och då blir man ju... Så att alla människor har olika liksom bakteriekultur, och det betyder, och således har man det i liksom sina tarmsystem, och då reagerar alla människor olika liksom, fast man då äter samma sak. Och det där är ju precis som du säger, man kan aldrig säga att liksom 10 personer ska gå samma, äta på samma sätt och förvänta sig samma resultat, för det blir, olika. Men för att återkoppla till det här med fastan, till och med min dotter Nova var så här, för jag har ju pratat lite, tänkt så här också att fastan, för mig handlar ju inte fastan om att banta eller liksom gå ner i vikt i den märkelsen, utan det handlar ju om att må bra, och att man ska, ja, men alltså det är mer utifrån ett hälsoperspektiv. Och så har vi bollat det där lite fram och tillbaka. Nova var så här lite tveksam till att jag håller på med den här fastan då. Men sen så kom hon till mig vid något tillfälle. Men då var det ju tydligen någon youtuber då, som jag inte kom ihåg. Som, ja. Så jag bara, men vadå, fastar du? Du var ju inte alls intresserad av det. Ja, jag vet. Då var det jag som liksom pratade om fasta. Men nu var det ju någon youtuber då som hade sagt det. Och då hade hon liksom räknat ut att hon vill ju också... Så här, det är så mycket frestelser om man vill unna sig saker. Va? Men när man har liksom fastat en hel dag, då kan du i princip unna dig vad som helst på kvällen, liksom, utan att det får lite så här, tråkiga konsekvenser med viktuppgång eller så. Va? Så att man har ju på något sätt ett tillgodohavande. Skulle jag säga.
Jag är inte så
spännande. Jag hör dig. Men jag tycker det är farligt med kompensationstänk och unna sig. Jag tycker att man ska kunna lära sig, att man ska kunna jobba med sig själv och lära sig att säga ja och nej, och att man ska kunna veta vad så här, men jag kan äta det här, men jag kan inte äta det här, och att man har ett konsekvenstänk. För det blir farligt också att börja så här plocka bort och liksom mixtra om man inte riktigt vet, har tillräcklig kunskap om det.
Ja, och då säger jag så här att om jag till exempel åker bort med familjen och vi bor på något så här lyxhotell, då vet ju jag att om jag käkar liksom frukost, lunch och middag och inte hinner liksom motionera eller träna, och du vet, det är liksom vad heter såna här franskt bröd,
croissant.
Ja, croissant. Du vet, det är bara liksom, alltså Nutella. Det är uppduk, ja, men Nutella, ja. Croissant, allting, va. Då vet ju jag att om jag är borta med familjen i 10 dagar, liksom ligger vid poolkanten och jäser, dricker, drar första bärsen vid lunch och allting, va, då kommer jag komma hem med en sån jävla kalaskula på min lilla smala kropp. Och utifrån det perspektivet, då skulle jag säga att det som är räddningen för mig då, att hålla mig slank, det är att jag fastar, och sen kan jag unna mig för att det är semester och allting. Va? Så i det avseendet så tycker jag att den här tanken om kompensation fungerar. Sen tycker jag ju självfallet att man ska... Alltså jag undviker ju generellt sett alltid socker. Liksom. Men om jag sitter på en restaurang och då, jag äter ju alltid en dessert eller så. Så att jag säger inte emot, men jag menar bara att äter man pannkakor med sylt liksom till frukost och sen dricker några bärs till lunchen och kör en dessert på kvällen, ja, då blir ju den här totala liksom,
det blir ju inte bra.
Nej, det blir
då
inte
kan
bra.
Man istället tänka så här, nej, men vet du vad vill jag, vad vill jag mest av allt ha? Nej, men jag vill ha de här pannkakorna med sylt. Då får det bli det idag. Men ja. Då blir det ingen öl, och då blir det ingen efterrätt.
Nej, exakt så.
För att man kan inte få allt i livet.
Och det är lite, tycker jag, fastan går ut på. Att man...
men jag är lite nyfiken. Du sa att Nova var lite skeptisk till fastan. Hur gör ni med liksom övriga barnen som är lite mindre? Kör ni liksom frukost under middag?
Ja, men de jag vet inte. Alltså, de käkar ju frukost. Men jag har ju gått ifrån att varit... Alltså, jag är inte lika... så att säga hysterisk när, om man missar mål eller att barn inte har ätit. Alltså, jag tror inte det här med att gå och vara lite hungrig ser inte jag som en fara och färde. Alltså, jag tycker inte det är så här. Okej, man är lite hungrig. Mm. Alltså, tänk människor som liksom inte har tillgång till mat hela tiden. Det är inte så här, det är som att vi har en association till att vara hungrig som någonting så här i det här samhället, för att vi blir matade liksom så här, det är liksom annonskampanjer överallt så här, ta en bar om du är hungrig, ta en ris och frutti, eller du vet, det ska vara mellanmål och man ska hela tiden liksom trycka in sig. Jag har ju börjat att tänka liksom att när jag fastar och är hungrig, så har jag ju helt och hållet förändrat mitt synsätt på hunger. Som för att när man var yngre, då var det så här, man trodde att musklerna skulle förtvina typ. Man tänkte så här, men gud, jag måste äta någonting, annars de små muskler jag har, de kommer liksom gå upp i rök nu när jag är hungrig. Men nu har jag ju börjat tänka att vara hungrig är ju någonting positivt, för då vet jag liksom att kroppen reparerar, tarmarna får vila, cellerna reparerar, att det är liksom någonting, att det händer någonting positivt i min kropp.
Ja, intressant.
Så tänker jag.
Om vi lämnar lite träning och kost och går vidare till liksom din livsfilosofi. Hur får du ihop det här med barn, träning, jobb, karriär, att ha kul, festa?
Ja, men jag tror att jag har... Man får inte... Alltså, man pratar om att lägga upp mål och såna här saker. Jag tror att man måste bara försöka... vara aktiv i den bemärkelsen, alltså som nu när jag kommer hit, då tar jag ju, jag tog alla trapporna upp, för jag visste inte, jag glömde ju kolla vilken våning, men då tar jag alla trapporna, kommer jag hem till Katrin, alltså jag försöker ju hela tiden röra mig liksom, och det gör ju en enorm skillnad, bara det att liksom ta trappor, ta promenader, liksom vara liksom i rörelse och inte bli liksom passiv och sittande. Så det är väl ett sätt. Och sen så undvika att trycka i sig en massa skit. Liksom. Men det har jag aldrig gjort. Så att det kommer väldigt naturligt för mig. Jag är uppvuxen på en gård. Du vet, vi hade egen potatis och vi hade lamm och grisar. Jag Bräcke upp i Jämtland. Min mamma är från Bräcke och min pappa är från Karlshamn i Blekinge. Okay. Så jag växte upp på gården där i Karlshamn. Okay. Och då var det ju så här... För mig är det ju väldigt naturligt att äta liksom närodlat och egen potatis, och man hade liksom lammkött och vi jagade och det var ägg. Samma, man gick och hämtade ägg. Ja, så då har man,
jag är
det.
Uppvuxen på röd, röd mjölk,
ägg, röd,
kött, potatis, alltså husman, vi födde upp lamm. Alltså, det är gott.
Sen kan man ju se andra personer som kanske har haft väldigt mycket, du vet, druckit läsk till maten och haft osunda vanor och allting. Va? Så att det tror jag, det är väl en aspekt. Sen så tycker inte jag att man ska inte sätta orimliga krav på sig själv. För det misstaget man gör, det är att man tittar på liksom kanske dig och ser hur ni gör. Och så är man så här, alltså, jag kommer inte liksom hinna liksom göra de här loppen ni gör, utan jag får ju liksom nöja mig någonstans och hitta en rörelse i vardagen, och sen kanske alltså en lång promenad är ju bättre än ingenting, och det måste inte nödvändigtvis vara att liksom ett stenhårt 2 timmars pass på gym med en PT för att man ska liksom känna sig tillfreds med sin träning eller så. Så att det är väl det jag tänker är en liksom fungerande livsstil, att man inte är för, att man inte sätter orimliga mål och krav. För jag tror att det blir så jävla lätt att man så här skjuter undan den liksom. Det är ju, då är det bättre att man gör liksom 10 armhävningar framför Idol än ingenting alls.
Ja, men exakt, sätt, liksom. Verkligen. Någonting som vi var inne på i början, du var ju känd förut för att vara flickfotograf. Men någonting som, eller anledningen till varför jag känner igen dig, det är ju för den här konstellationen med Katrin, Alex och dig. Hur ni liksom har fått ihop den här moderna familjekonstellationen. Berätta lite mer om det. Alltså, varför är det vinnande konceptet?
Ja, Erika. Ja, Erika var på plats igår och Ludde och hela gänget. Men det var, nej men vi pratar ju mycket om det och vi får mycket frågor om det. Och det som kan vara utifrån vårt perspektiv, alltså min och Katrin och allting, så, eller framförallt för mig och Katrin, så är det ju ingenting, är ju inte vi de som är udda, så att säga. Vi tycker ju att vi har ett sunt förhållningssätt, att vi månar om våra barn, att vi värnar om familjekonstellationen, att vi värnar om umgänget och allting. Så vi tycker ju att andra människor är skeva. Så att det kommer ju väldigt naturligt för oss att så här, okej, vi går skilda vägar, hur gör vi det här bra för barnen? Och det är så naturligt och självklart för oss att vi reflekterar inte över det. Den gången det blir lite påtagligt, det var verkligen så nu när vi var i Colombia och kom till tullen i Miami. Och så kommer vi då, jag, Katrin, Alex och Ringo, Rambo och Falke, och jag går och bara är Falke så här, så bara kom vi fram till han, den här tullkillen då, för då det är så otroligt dumt att man i USA måste liksom, man måste söka ESTA och gå in i landet och sen, för att sen, vi skulle ju bara flyga vidare till Colombia. Och jag tycker helt, jag vet inte vad det där handlar om, men det är ju så absurt att man ska behöva liksom gå in, tulla in sig.
Stå i den där långa
kö. Och sen dra igen. Jag vet.
Ja, och så ska man bara, helt idioti liksom. Ja. Och de är helt oresonliga. Och så blir man ju alltid så här lite uppstressad. För man vet att de här tulltjänstemännen som sitter där, de kan ju bara sätta en stämpel. Alltså om de tycker att det är någonting, du är portad. Man bara, okej. Så att man är, och då kommer vi fram och han bara, en familj i taget. Och då blir det så här helt, vi bara, vadå, en familj? Alltså, vadå, är ni en familj? Jag bara, ja, och så bara, yes, Katrin, bara, yes, I'm the mother of the kids, and he's the father of the kids, I'm the ex-man, så ska vi stå där och förklara. Och då blir det ju väldigt så där, liksom, då inser vi hur kanske andra ser på oss. Liksom.
Och så då tittar de ju på Katrin, och så de bara, fy fan, vilken jävla dröm.
Det var samma sak när vi hade barnflicka i när vi bodde 3 månader i Thailand där på Koh Lanta, och vi hade någon så här muslimsk gullig och för henne var det så här, hon fick ju skyla sig och liksom, och vet, hon bara gick där, hon bara, vänta, vad är det som står på här nu? Katrin glider runt i bikini med liksom en bärs i handen och har 2 typ pojkvänner med barnen. Alltså hon kunde liksom inte få ihop den här konstellationen.
Men det känns ju lite som så här att i början tror jag också så här, ni fick ganska mycket skit. Men just nu känns det som att ni så här...
Nej, men jag tror att ni just nu är ett drömscenario.
Ja, för jag tror att ni inte får så mycket.
Nej. Ja, men jag skulle vilja veta vad hemligheten är. För jag tror att alla som skiljer sig nu för tiden ändå har och har barn tillsammans, har ändå som så här mål att så här, vi ska hålla god kommunikation för barnens skull oavsett vad det är som hänt. Men det här till steget till att gå från det till att umgås på det sättet som ni gör idag. Ni liksom reser tillsammans liksom allihopa.
Alltså nu är ni är ju praktexemplet för andra vågen. Och andra vågen är nice. Det vill man ju.
Ja, verkligen. Ja. Och jag absolut.
Det säger jag som ska gifta mig inom 6 månader. Jag bara, andra vågen vill man.
Men det är väl bra att veta. Ja. Liksom, alltså, om man ska gifta sig så vill man ju ändå känna att vad händer om det går? Alltså att man har det perspektivet. Men alltså jag kan ju tänka på barn, ibland när jag får höra om barn som kanske far illa av att föräldrarna bråkar eller så, va? Då kan jag bli så här liksom blödig. Alltså jag kan inte säga så här, men gud, stackars dem. Och du vet, man hör om liksom föräldrar som bara så här skyfflar problem och så här mot varandra. Och för mig är det så här, bara tanken på att liksom Ringo eller Rambo eller Falk eller Nova skulle vara ledsen eller nedstämd för att jag och Katrin eller Erika eller Alex eller inte, för inte vi kan liksom bete oss. Mm. Den tanken, det är för mig helt otänkbart att de ska bli lidande. Och jag tycker det är lite, alltså jag kan ju förstå människor som antingen om det har varit en extremt liksom, alltså inte vet jag om det är någon som kanske har blivit psykiskt misshandlad eller fysiskt misshandlad eller varit ett riktigt jävla ärkesvin. Mm. Men det är klart att det är en jävla utmaning att sitta liksom och fira kalas med den personen bara för att man har barn ihop. Det är väl klart att jag kan verkligen fatta att det är såna utmaningar. Men generellt så tror jag att man måste verkligen så här, liksom, man måste verkligen lägga sitt eget eventuella ego åt sidan och bara tänka så här utifrån barnen. Och är man arg eller besviken eller förbannad, ja, men gå till en psykolog eller ta det runt hörnet. Liksom. Ta inte ut din aggression och din negativitet inför barnen och tänk på att din partner, alltså jag kommer ju, hur arg jag blir på Katrin, så kommer jag ju alltid känna en enorm tacksamhet för att hon har gett mig de finaste små underverken någonsin. Hon har ju kokat dem där i sin ugn, liksom, det är ju helt otroligt. Och det är ju så jäkla häftigt, och det är, så tänker jag med Novas mamma också. Det är ju så, alltså jag tänker att killar borde liksom känna en större, alltså en ren och skär tacksamhet för det.
Det är så otroligt fint.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tycker inte det är någonting som jag ska ha någon jävla utmärkelse för, utan det är väl bara helt jävla naturligt att tänka så. Tänker jag.
Men jag tycker det är så otroligt fint att du också så här pratar om det öppet, för när du gör det så tror jag också att det sänder en tanke, och att andra män och framförallt yngre killar får sig en tankeställare.
Ja.
Det blir ju någonstans att du sätter ändå någonstans en tanke, ett sårat frö.
Ja, exakt. Och jag tänker också, jag tänker ju väldigt mycket på hur man vill, du vet, när man har söner också, hur man vill att de ska förhålla sig till tjejer i framtiden. Mm. Liksom att det är ju, jag tror det är jätteviktigt att lägga upp en grund. Och jag är ju uppvuxen med tre systrar, och jag tror att jag har växt upp med tre syrror har gjort att jag, det har, tror jag, skapat bättre förutsättningar för mig än kanske för en kille som inte har, jag vet inte, alltså syrror. Det är en jävla fördel att ha syrror. Och jag tror verkligen det. Och jag vill verkligen att våra killar ska bli liksom så här superkillar.
Mm.
På den punkten också.
Såklart. Jag har en liten intressant fråga. Vi lever i ett samhälle där det enligt normen är att man ska hitta sin partner och så ska man leva lyckliga alla sina dagar. Mot din bakgrund och dina erfarenheter, två exfruar och liksom relationspodden och allt där, tror du på att man kan hitta evig kärlek?
Ja, alltså jag skulle säga att jag tror att man måste på något sätt omvärdera den här, alltså det här ramverket för innebörden av att hitta den här personen. Och jag tror liksom att det vi måste tänka är att vi har en ganska förlegad, liksom, förlegat synsätt på liksom hela äktenskapet. Alltså det är ju en så här, det är ju något så här påfund i bondesamhället när grannfru, eller liksom grannen man gick över och gifte sig för att gårdarna skulle slås ihop eller, och evigt. Och det fanns ju inte liksom, det fanns ju inte nödvändigtvis ett utbud på partner. Så jag tror att man måste, jag tror att det handlar om att hitta rätt person och sen hitta en större förståelse för ens eventuella individuella behov, och att man kan liksom kanske leva i en förhållande men ändå värna om sitt. Och det tror jag är en utmaning, men jag tror också att det är problemet vi liksom brottas med, det är att man inte liksom, man, Jag tänker ibland att man är så här, man är en person när man är singel, och sen så fort man går in i en relation, ja, då är man plötsligt en annan person, och det är ju, tycker jag, är så skevt.
Nej, men det är så skevt.
Ja, man slutar umgås med sina kompisar
kring, på ventilationsluckan som jag har varje vecka.
Ja.
Så mycket kring det, och jag är så här, fast du är fortfarande samma person fast du har, och du måste kunna fortsätta med det livet och kunna bejaka dig själv och bejaka dina intressen och det du vill göra, fast att du går in i en tvåsamhet, alltså annars går det inte, annars kommer man sakta och säkert ta död på förhållandet.
Mm. Jag tror det är superviktigt. Och sen att man får hitta att man när man kommunicerar med varandra, så måste man också vara 100% ärlig med vad man vill och vad man har för behov och allting, så att man tillgodoser sina liksom personliga behov och sen kan mötas i den här när jag ser till mig och Katrin till exempel, så är ju vi är som yin och yang, alltså vi är så olika så att det är helt absurt. Men det var ju någonting, alltså det var ju Novas mamma Erika som tyckte, jag hade ju varit lite och varit ute, men jag hade bott i LA och varit i Hongkong och Bangkok och flaxat runt, och så hade jag en amerikansk så här long distance relationship, och det var inte helt okomplicerat. Vi hängde ju över ett år liksom, Carrie och jag. Men ibland kunde jag stå på krogen typ, och så stod jag och snackade med någon tjej, och den här tjejen bara så här, men du har inte du tjej? Och jag bara, åh gud, det har jag ju. Alltså jag kunde typ, det var nästan så här, alltså att ha lång distansförhållande kan ju vara det kan vara väldigt enkelt, för man tär ju inte på varandra. Nej. Men då sa Novas mamma Erika att tyckte hon så här, men Katrin som var, de var ju väldigt bra kompisar, så hon föreslog att vi skulle gå på dejt för att vi var så här olika och det kunde vara kul. Och det var ju jävligt kul. Och det var ju jävligt kul med Katrin, för att hon var ju väldigt olik tjejer som jag kanske hade dejtat förut så här. Och det var ju den dynamiken var ju jättespännande, men det som hände var ju att det gick ju väldigt fort, för att vi hängde liksom i 6 månader och sen var hon gravid.
Mm.
Alltså 6 månader, hur länge har du hängt med din kille? Ett år måste vara, eller?
Två år,
ja.
Snart, två år.
Ja, men alltså, tänk dig att du skulle vara gravid efter 6 månader.
Nej, det hade inte gått.
Nej, det hade inte gått. Men när man tänker 6 månader, det är ju ingenting.
Nej, ingenting.
Och Katrin var ju så här, hon ville ju ha barn, så hon bara, japp, jag är gravid, fan vad kul. Ja. Och jag bara, men jag trodde du käkade minipiller. Ja, inte vet jag, det är väl något fel på dem. Alltså det var så här, så det var ju inte planerat. Och jag var ju inte främmande för att skaffa barn. Men jag visste ju inte riktigt vad det var för galning jag skaffade barn med. Så det gjorde ju att relationen tog ju en helt annan vändning. Plötsligt gick man ju in och var liksom dunderseriös. Och det vi kom fram till är att vi var ju då två helt olika personer som kanske inte nödvändigtvis var en perfect match, men det var ju kanske inte riktigt meningen. Jag tror att många hamnar ju kanske, du vet, man dejtar någon, man tummar lite på sig. Jag tror att det är oerhört viktigt när du väljer din livspartner att du verkligen liksom känner att det här är en person. För det är lätt att vara ihop med någon när det är medvind och glada tider, men det är när det kommer utmaningar. Alltså jag kan ju säga så här, Katrin och jag, våra första 6 månader när vi bara reste runt och var och festade på, liksom, i Las Vegas och åkte ner till Paris och Frankrike, alltså bara hade så här kul, tills att vi plötsligt liksom ingick i liksom, alltså med graviditeten och alltså alla de utmaningarna. Det är ju det som är liksom hela skillnaden. Mm. Och då gäller det ju verkligen att man har hittat sin rätta. Liksom. Mm.
3 supersnabba nu som vi avslutar med.
Ja.
Klockan springer iväg.
Mm.
Julia Fransén, är ni ihop?
Ja.
Snabbt nu.
Jaha! Alltså, men jag kan inte riktigt svara ja eller nej, men vi umgås och vi har ju jävligt kul.
Ja,
och jag hoppas att vi liksom, ja, det är så, det är lite nytt så tillvida att vi träffades ju och sen tog det slut och sen nu har vi på något sätt
hittat tillbaka.
Ja, lite tillbaka. Ja, men det känns väldigt kul.
Ja, roligt.
Ni dejtar?
Ja, det kan man säga. Ja, ja. Det gör vi 100%. Ja, men det blir så konstigt eftersom vi har dejtat förut. Ja, så är det
men
som
ni
att...
har börjat ses igen. Ni dejtar igen.
Ja, ja men, ja, men ja. Det som blir lite så här komiskt, vet, för när man börjar dejta så är allting lite så här, nu är det så här, ja, nu vet man ju vad den andra gillar för mat och allting, så det blir som att man har liksom varit på en, alltså man har redan...
Ni vill köra lite rollspel.
Ja, men det har vi gjort också. Ja, det är kul, kul.
Fråga nummer två. Vi brukar avsluta med att vår gäst får ge en utmaning till våra lyssnare.
Ja.
Har du någon sån på lager?
Nej, men alltså, jag tycker man ska testa periodiskt fasta.
Okay.
Alltså, jag tycker att man ska göra 16 timmar. Jag tycker att man bestämmer sig för att på söndag så äter man sitt sista mormat. Man äter inte efter 20.00. Och sen så äter man ingen frukost och så äter man lunch klockan 12. Och då har man fått ihop 16 timmar, tror jag.
Mm. Är du sugen?
Jag har ju kört periodiskt fasta i 2 år, alltså förr. Ja, så att jag är väl inne. Lean gains, alltså okay, det är, okay. Så att jag har för länge sedan innan Colting gjorde det trendigt.
Ja. Men det, och jag tycker det är en ganska, och jag tycker det är spännande att liksom testa, och då försöker man bara så här gå till jobbet utan att äta frukost och bara känner på den och möter den känslan.
Man kan nog bygga upp ett rejält pannben med hjälp av det, tror jag.
Verkligen. Det är en jättebra början. Jag tror typ att det...
Det var så jag tog igen mig Robinson.
Ja, det är
det är fattat. Ja, men sista frågan. Vart hittar man dig om man är sugen på... Se mer av dig.
Den frågan är rätt överflödig. De finns
överallt. Men jag är nog lite överallt. Men jag är nog mest aktiv på Instagram, tror jag. Bingo och mer heter ju där. Så det är väl där ett av, man var ju lite överallt ibland, men det tar sån tid att hålla på att uppdatera. Alltså det är det, jag är inte så väldigt alltså det fattar man att om man ska vara så här YouTuber eller influencer så här, då kan man inte göra någonting annat. Nej. För det är det enda man ska göra.
Jobb.
Ja, det är ett jävla jobb med det där uppdaterandet alltså.
Jag har en sista fråga. Det blir en bonusfråga. Har du något riktigt riktigt spännande eller roligt som du ska göra nu i närtid? Alltså som du ser fram emot.
Ja, men alltså jag har så mycket roliga saker så du anar inte. Jag har ju köpt lägenhet i Marbella som jag håller på att inreda.
Du har faktiskt bjudit ner mig dit.
Det har jag gjort. Ja. Och det ska vi ska åka ner dit, alltså du ska också följa med.
Jag har redan packat väskan.
Det är så jäkla härligt och det är så lätt att ta sig dit.
Jag
och solen
det.
Skiner och palmerna svajar. Sen håller jag på med ett spännande... Jag är involverad i ett fastighetsprojekt uppe i Jämtland. Det pratade jag med dig om.
Exakt. Vad var det? För typ 1 år sedan?
Ja, men alltså jag har hållit på med det i snart 2 år.
Ja, för du pratade och...
Tillsammans med Bräcke kommun. Mm. Och det är ju i anslutning till den här skittunneln i Gällöberget. Och då håller vi på och utvecklar... vi ska bygga som någon slags resort att man ska då hitta ett prisvärt boende så att man ska kunna ta del av naturen och alla möjligheter, för det finns ju så mycket härligt där och det är helt och hållet alltså 100% oexploaterat.
Frankation så det är verkligen kommer så här, dit.
Ja, det är det. Och det är väldigt, vet du, tar dig dit med tåget så här, alltså strax under 4 timmar upp till Bräcke. Och jag brinner ju mycket för det, för jag har ju mina rötter där på mammas sida och min mamma bor där och så. Så det, jag tycker det ska bli så kul att jobba med det projektet. Och förhoppningen är ju att skapa liksom något konceptuellt så att man kanske alltså att de som kommer dit är liksom införstådda med någon slags värdegrund när det kommer till träning, hälsa och kost och allting, att man ska liksom känna att det är en plats man vill vara på liksom. Och det ska bli skitkul. Ja, det känns jättekul. Och då, vi ska ju prata mer om det, men jag kände du vet, man börjar ju lite fel ände ibland. Det här liksom kreativa och paketeringen, det är ju rätt mycket som ska traskas igenom med bygglov och strandskydd och Naturvårdsverket. Alltså vet, jag har ju suttit med så mycket papper så att det är inte klokt. Men det är väldigt väldigt spännande.
Ja. Hey, tusen tack Bingo för att du ville gästa.
Ja, det var jättekul att vara här.
Alltså verkligen, tusen tack.
Och det är så roligt. Ja. Jag är så jävla, jag har sån FOMO att jag missade showen igår. Men jag
ska ha.
Med min tandvakt dödade
mig. Den var riktigt bra.
Ja, kul.
Det var kul för er, vad roligt.
Ja.
kul. Nej, men då tänker jag att vi bryter här. Men det vi måste säga är att det här är sista avsnittet för säsong 4.
Ja, och vi vet ju inte om eller när.
Nej.
Det blir en säsong.
Nej. Vi får se. Vi får se lite av dina planer och hur du med New York.
Ja, jag kan ju komma med ett råd. För jag tänker ibland att så här brukar jag tänka att en podcast är en ljudfil. en podcast, vi har ju en etablerad bild av vad en podcast är, och det är ju väldigt mycket på grund av Filip och Fredrik, för de var ju lite pionjärer, de började podda, och då fick alla en bild av att en podcast, det är två spektakulära personer som sitter och munhuggs i en timme. Så det är så man tänker, vad är en podcast? Jo, det är Alex och Sigge och Filip och Fredrik, relationspodden och så här, va. Men om ni istället tänker att det här är en ljudfil som ni kan göra i princip vad ni vill med, då, och för att ni inte ska fastna i det här att ni ska ha utgivningstiden, så tycker jag att ni möjligtvis ska kanske göra saker på teman. Alltså, ni behöver, en podcast behöver inte komma ut en gång i veckan på en speciell tidpunkt på, i ett speciellt format. Utan jag tänker, istället för att ni ska anpassa er efter podden, så kan podden anpassa sig efter er.
Oj, oj, vilken cliff här. Mm. Mm. Den okay. Så vänta på se.
Mm. Ja, då får vi se vad som händer. Mm.
Mm. Puss och kram, hörni.
Hej då!
Hej då!
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.